Det här är det 77:e avsnittet av Stormens utveckling, en podcast för området kultur. Jag heter Ola Söderholm och här i Malmö musikstudio också Liv Strömqvist.
Hej, hej.
Hej, vad ska du prata om?
Jag tänkte fortsätta prata om lite grann det som jag pratade om när jag var med sist i den här podden. Då pratade jag lite grann om gangsterrap.
Mm, just det.
Och jag tänkte kanske, jag vet inte, säga emot lite grann det så sist kanske. Eller säga, ja.
Men det kanske blir lite temat då, för jag tänkte också säga emot mig själv lite. Mm-hmm. Eller hur man ska uttrycka det. Att jag ska prata lite om en bok som jag var lite inne på tidigare. Och då pratade jag om den här boken ganska positivt. Men jag hade inte läst den.
Ah.
Men nu har jag läst den då.
Okay.
Och så ska jag prata om den lite mer negativt, mm-hmm, kan man säga.
Mm. En klassiker. Alltså att prata lite positivt om något man inte har läst.
Mm. Man ska aldrig kolla upp en bra bok.
Nej.
Som det heter.
Det är alltid lättare att vara positivt än att man inte känner till så bra, har jag märkt. Alltså att man tänker så här, vad intressant.
Mm.
Det låter, den här teorin av den här amerikanska parterapeuten som har ett TED-talk, när någon återberättar det så hör man det själv, så bara är det så här,
ja,
det sämsta skit man någonsin har lyssnat på. Men när ens kompis berättade lite löst så lät det liksom lite bra.
Mm. Ja, men precis, så är det ju. Men det är väl också något som är kanske ganska genomgående i det här poddandet vi håller på med, eller jag håller på med i alla fall. Att man gillar en ny teori man hör om.
Mm.
Och sen så några månader senare så tar jag tillbaka vad jag sa först då.
Mm.
För att jag har läst på tillräckligt mycket för att inse att jag borde aldrig uttala mig från början. Och så säger att jag kommer så långt på den här Dunning-Kruger-skalan.
Mm.
Först är jag så dum så jag bara pratar på. Jag har väldigt ytlig kunskap om någonting. Och sen så kommer jag till den här att jag vet tillräckligt mycket för att inse att jag borde hålla lite käften från början.
Mm.
Och så lämnar jag det ämnet. Sen hoppar jag till nästa. Och så avverkar jag liksom ämne för ämne så.
Mm, det har något.
Det har något. Just det, innan vi börjar, jag skulle bara vilja säga en så här konsumentinfo, att jag hoppas att avsnittet ska kunna vara ute direkt på torsdagmorgnarna. Det var lite si och så med det på senaste på grund av lite olika omständigheter, lite nya rutiner. Men det är målet att det ska gå att få ut podden liksom på natten mellan onsdag och torsdag. Att man ska kunna räkna med att ha den till torsdagens morgonpendling. Men är det så att den inte finns direkt på morgonen, vilket jag hoppas inte ska hända för det mesta. Men är det så, då finns den klockan 10:30 på torsdagen.
Okay.
Så då vet ni det i alla fall.
Till ens lunchpromenad.
Ja, om det, Gud förbjuder, så att den inte finns direkt på morgonen, så kommer den komma 10:30. Så då vet ni det i alla fall.
Mm.
På förmiddagen. I alla fall, journalisten Emanuel Karlsten hade ett avslöjande på sin blogg, eller sin hemsida, förra veckan.
Mm-hmm.
Om att regeringen ändrat i dokumentet om Sveriges coronastrategi.
Okay.
Den 7 april förra året publicerades texten "Strategi med anledning av det nya coronaviruset" på regeringens hemsida.
Mm-hmm.
Och en mening i den texten var, citat, "Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen, det vill säga platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt."
Mm.
Men den här meningen ändrades för ungefär 2 veckor sedan. Någon gång mellan 26 januari och 1 februari, enligt Karlsten, som kunde ta reda på det med tjänsten Internet Archive. Och meningen ändrades då till: "Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska smittspridningen i samhället."
Mm.
Alltså från målet är att minska takten på smittspridningen, det vill säga platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt, så ändrades det till målet med regeringens arbete att minska smittspridningen i samhället, punkt. Och den här då lite mystiska smygändringen i det här dokumentet, som Emanuel Karlsten snappade upp, att den skulle då kunna uppfattas som ett led i något som vissa anser att regering och myndighet håller på med, nämligen att låtsas som att man inte har ändrat strategi fast man har det.
Mm-hmm.
Eller man har i alla fall ändrat retoriken när det gäller hur man presenterar strategin.
Just det.
Att det är förra vintern och i våras pratades om att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt för att inte överbelasta vården. Men nu pratas det bara om att minska smittspridningen så mycket som möjligt, punkt.
Ja.
Att det är den här glidningen som då kanske illustreras av ändringen i dokumentet.
Ja.
Kritiker som tidigare statsepidemiologen Annika Linde, hon tycker att det är uppenbart att man hade en annan strategi i början av pandemin än vad man har idag, säger hon i Godmorgon Världen i P1.
Hon tycker inte att man kan beskriva det som att man tryckte ner smittan så mycket som möjligt i våras. Hon kan inte se annat än att man måste ha kalkylerat med fördelarna att befolkningen skulle bli immun.
Och det tycker jag väl kanske att de som bestämde kunde tillstå. Nu har vi mycket hårdare strategier. Nu är det ju så att vi börjar allt mer närma oss den övriga världens både gränsstängning och nedstängning på alla sätt. Därför att man har insett att detta är det enda möjliga. För att det gäller för alla människor att se till att inte bli smittade fram till dess att vi får vaccinet.
Mm. Hon menar då att expertisen på Folkhälsomyndigheten, hennes gamla arbetsplats, att där i våras så höll de på att hoppas på fördelar av att befolkningen skulle bli immun.
Ja.
Hoppades på det på ett sätt som visat sig vara ganska grundlöst då. Att man trodde att immunitet skulle bli en del av lösningen. Att det skulle kanske lösa mycket innan vaccinet kom. Kanske allt till och med. Hon menar att det var det man trodde. Men nu har man då bytt inställning och menar att det bara är då, ja, men vaccinet som är lösningen. Och fram tills vaccinet kommer ska man försöka ha så få smittade som möjligt.
Mm.
Och det är en väldigt ilsken debatt om det här. Som du är lyckligt ovetande om kanske. Jag också mestadels. Men FHM påpekar att de aldrig haft flockimmunitet som uttalad strategi. Säger de hela tiden då. Men det finns ju olika uttalanden och olika interna mejl från i våra som visar att man i alla fall trodde och hoppades på att immunitet skulle ge Sverige en fördel jämfört med till exempel grannländer. Hoppades på det i alla fall. Sedan är det då frågan om de här förhoppningarna och kalkyleringarna innebar att man fattade andra beslut om restriktioner än vad man annars hade gjort. FHM påstår att det inte är så. Men det är väl bara att den här ändringen i dokumentet, det känns lite grann som att den som gjorde den är påverkad av debatten och kritiken. Att det är det man får för sig. Att någon som jobbar på regeringen, någon som har möjlighet att uppdatera sidan, tyckte att det skulle vara en formulering i den som är mer i linje med vår strategi har alltid varit att trycka ner smittan så mycket som möjligt.
Mm-hmm.
Istället för i linje med det övergripande målet är att minska takten på smittspridningen.
Mm.
För att det kanske då, ja, den där originalformuleringen kanske då låter lite mer som att vi ska lugnt och fint låta den här smittan gå genom befolkningen.
Mm.
Men för det som har varit kritiken i allmänhet nu i den här debatten som har varit att det var den här glidningen i regeringens retorik under 2020 från att svenska strategin syftar till att begränsa smittspridningen till en nivå som sjukvården klarar av till att man då istället börjar säga begränsa smittspridningen så mycket som möjligt och låtsas som att man alltid har sagt det. Och det är då att kritikerna menar att regeringen och Folkhälsomyndigheten inte vill kännas vid att man i början av pandemin valde en strategi som tillät en smittspridning på en viss nivå.
Just det.
Så det är lite svårt att förstå. Det är så att smittspridning på viss nivå tillåter man väl nu också, antar jag. Eller jag menar, jag antar att om det var så att det var total polisstat och totalt utgångsförbud så skulle det leda till mindre smittspridning än vad vi har nu. Alltså om det var så att man inte tog några andra hänsyn till något annat än covid. Ja, men det är väl i för den här grejen då att om de här felaktiga förhoppningarna om flockimmunitet i den mån de fanns, felaktiga teorier om hur snabbt och jämnt när smittan skulle spridas, de teorierna som de svenska experterna verkar varit i alla fall halvinne på i våras, om det var så att de informerade beslut om restriktioner. Det är väl där då problemet kan ligga i så fall, att de hade slagit till hårdare annars. Men i alla fall, det här var bara en redogörelse av vad den här covid-debatten håller på med just nu. Men jag tänkte det som bara som någon slags intro då, som blev väl långt omständigt nu, men någon intro till det här jag tänkte prata om då, för att jag var inne på den här tesen förut om den här eran med det här liksom decentraliserade digitala medielandskapet, att det liksom så innebär en avförtrollning av expertis och auktoritet.
Just det.
Att allmänheten så har fått kontroll över informationssfären på ett sätt som gör det omöjligt att ha en auktoritär envägskommunikation för till exempel Folkhälsomyndigheten. Mm.
Utan att bli få sina byxor neddragna av en bloggare.
Ja, men precis. Att det skulle vara den här grejen. Liksom att den här lilla arrogansen som gör att någon tror att man kan ändra en sån där mening utan att det märks direkt.
Mm.
Att den funkar inte idag. Liksom, då. Att det är sån... Ja, det är sånt ändlöst liksom, crowdsourcat neddragande av Folkhälsomyndighetens byxor hela tiden.
Mm.
Från alla håll.
Mm.
Och att det då kanske skulle kunna vara så att det blir en annan sak för en sån här myndighet att hantera en sån här kris idag jämfört med om krisen hade hänt för 30 år sedan.
Gud, ja.
För att då för 30 år sedan hade de haft en auktoritet som här rörde ur att de hade haft ett monopol eller semi-monopol på information.
Mm.
Men nu är det då väldigt mycket lättare, ja, men dels för journalister men också bara för intresserad allmänhet att få tillgång till väldigt stora delar av den här informationen.
Mm.
Och också göra sina röster hörda och bara prata tillbaka till dem via internet och sociala medier. Mm. Så alla kan hålla på och gå igenom alla dokument från WHO och fråga varför Anders Tegnell inte förhåller sig till dem som man borde.
Just det.
Så institutioner och regeringar och alla maktinstanser förlorar liksom den naturliga legitimitet de fick tack vare unik tillgång till information och unik tillgång till kommunikationskanaler.
Mm.
Så här envägskanaler då också där makthavare, experter talade och bara pöbeln lyssnade. Hela den här grejen med hobbyepidemiologer, att det uttrycket. Att det, men det hade inte varit samma fenomen då kanske för 30 år sedan.
Nej.
Och det gäller inte bara covid utan det gäller allt. Att den begåvade amatören stormar in överallt.
Ja.
Eller mer eller mindre begåvade. Men
eller kan man kalla det den medborgaren med stort N.
Ja, precis.
Den aktiva medborgaren kan man kalla det istället.
Mm, det är den positiva.
Den begåvade amatören lät lite...
Ja, men jag menar, det är väl det är lite grann. Alltså just det här att den begåvade amatören då, att vem som helst som har en blogg kanske utmanar FNs klimatpanel IPCC. Eller, eller vem som helst som har ett Instagram-konto utmanar Uppdrag granskning utav någonting.
Ja, visst. Mm.
Att det är den tanken liksom. Och då är det bara som att det här coronahanteringen är då bara ett exempel, men att de här då begåvade amatörerna eller drivna medborgarna, de stormar mot politiken, expertisen, akademin, den etablerade journalistiken, kulturinstitutionerna. Och det är liksom bara ett så här ständigt crowdsourcat avslöjande av de här olika etablissemangens korruption och förljugenhet.
Mm.
Att det finns liksom inget... härskarnarrativ som kan dominera som under liksom den analoga eran. Det finns inget liksom expertutlåtande om hur något är som kan vara förhärskande. Det finns alltid 1000 experter och forskare som säger olika saker, vilket då man verkligen har varit så i det här coronadebattkaoset att alla kan ha sin egen expert. Och det är mycket då svårare att ska kunna vara, det är mycket svårare att ska kunna vara det här skimret över en expert.
Ja.
Här är expertisen med stort E som säger så här är det. Att det sker den här avförtrollningen och decentraliseringen. Ja, men det är den här tanken då om att den här digitala tsunamin skapar en kris för auktoritet. Och det är något som jag pratat om med hänvisning till den amerikanska medieanalytiken Martin Gurry tidigare i den här podden. Mm. I avsnitt 64 mest. Jag nämnde honom också lite i avsnitt 73. Men att han har en bakgrund som medieanalytiker på CIA och han fick lite av en profetstatus i vissa kretsar för att han skrev en bok 2014 som heter The Revolt of the Public. Mm. Där han då menade att det menades att han var tidig med att se vår tids specifika kaos och att han då drev den här tesen om att det blir en kris i auktoriteten för de gamla 1900-tals institutionerna när de utsätts för den här digitala tsunamin.
Mm.
Att alla ser dem som nakna helt plötsligt. Men frågan är då hur mycket det här stämmer.
Mm-hmm.
Det som jag har sagt nu.
Mm. Det lät otroligt.
Det lät, ja precis. Det var det här jag blev lite medryckt över då när jag hörde någon TED-talka fram den spaningen tidigare. Och sen så nu har jag då börjat tvivla lite grann. Ja, men just det, för det var tidigare när jag refererat den här Gurry. Så var det liksom då att det var från att jag läste artiklar om det och intervjuer med honom och lyssnat på poddar. Men nu har jag faktiskt läst själva boken också, The Revolt of the Public. Och jag måste säga att jag hatar den.
Okej.
Jag hatar den.
Vad tråkigt du har.
Jag ser inte att det är ointressant med den digitala tsunamin. Det är självklart någonting, men det är så här, frågan är vad det är.
Mm.
På ett sätt så är det lite, kanske lite konstigt att ta upp att jag hatar den här boken, som inte haft något genomslag alls i svensk debatt. det är helt meningslös grej att ta upp.
Ingen har läst den, men jag bara tänker,
i och med att jag då kanske är den enda som har ventilerat det här tidigare, så kan jag känna att det är mitt ansvar då att bara återkomma nu när jag har läst boken.
Mm.
Så jag vet inte hur många som bryr sig, kanske mest för min egen skull här då, att jag har en egen rättshaveristisk dialog med Martin Gurry. Men dels var det att upplysa den här boken är då att det bara var väldigt mycket dumdryg, så här libertarian, republikan, höger gubbe över det. Så var det att den här gamla CIA-gubben visade sig vara ett högerspöke, chockerande nog. Nej, men det visste jag för sig lite grann tidigare. Men det är något sådär med... Det är lite så här i den här kategorin Silicon Valley-filosofer, liksom, du vet. Och de som filosoferar om det digitala. Och det är alltid... Det är på ett sätt kanske intressant, men de är också så jävla liksom helt befriade från... Jag vet inte, materialistiska förklaringsmodeller. Eller, det är på något vis spännande det Silicon Valley håller på med. Men alla Silicon Valley-filosofer är sådana... så libertarian douchebags alltid liksom också. Mm. Så att det är alltid den bristen i det när de pratar. Att han känns lite grann som i den genren, även om han är äldre, nu är ingen liksom så här Facebook-employee.
Nej.
Men det känns som att många av de som har lyft upp honom är det. Men i alla fall, men att det är lite den genren, att han är i The Revolt of the Public, så pratar han mycket om det här med...
Det är en väldigt bra kritik av hans bok, så han är en gammal Facebook-douchebag. Det är väldigt... Det är inte så saklig kritik, men...
Nej.
Jag kanske kommer.
Ja, visst, jag ska utveckla det lite. Nej, men att det är så i den här boken då, The Revolt of the Public, så pratar Gurry mycket om det här med de här moderna, internetorganiserade, decentraliserade, ledarlösa proteströrelserna som har svårt att förhandla med makten, för att de liksom har svårt att på ett så här samlat sätt uttrycka exakt vad de vill ha. Och han pratar då liksom om så här tältprotesterna i Israel, Indignados i Spanien, Occupy Wall Street. Och alltså det var sådana processer som var precis då åren innan den här boken kom ut, alltså 2014. Men det är just den här grejen då, att hela förklaringen är att den digitala tsunamin gjort att våra eliter har avförtrollats för oss. Nu när vi alla har fått mycket mer kontroll över informationslandskapet, så inser vi att de inte är så magiska som vi trodde att de var förr på John F. Kennedys tiden och sånt där. Att det är så mycket att det är bara det. Det finns inga andra legitima skäl eller materiella orsaker till missnöjet. Att det är omöjligt att det... Eller att han säger, det är inte ekonomiskt på något vis. Det är omöjligt att det kan vara något fel på ekonomin. För kolla, det har varit tillväxt. I princip överallt har BNP gått upp de senaste decennierna. Så det kan inte vara det. Att liksom alla de här rörelserna handlar om att det är bortskämda övre medelklass hipsters som är otacksamma över allt fantastiskt kapitalismen har skänkt dem. Och nu bara tack vare internet och sociala medier kan de bara släppa lös sin nihilism. Men du vet, det har varit tillväxt i allmänhet, men liksom att folk kan konsumera mer prylar på kredit idag, eller att det liksom är medelklassungdomar som driver proteströrelser, alltså inte de mest förfördelade människorna i samhället. Att de två sakerna kan vara sanna, men det är ändå så att det behöver inte betyda att det inte finns rejält ekonomiskt missnöje bakom.
Nej.
Att,
alltså man kan ändå vara arg för att 1% har hur mycket de äger. Kan man vara glad, liksom arg över, även om man ska säga liksom median, alltså att BNP har stigit i USA.
Ja, också. Och sen liksom det man också kan misstänka med de här rörelserna är också då liksom, vem har BNP kommit till del? Sådär.
Ja.
Att det är ju... Så är det väl liksom, jag menar, att vara en ung människa som flyttar till Stockholm idag, alltså jämfört med hur det var på 70- och 80-talen, att du har en iPhone idag, men det är sämre på så vis att du flyttar var tredje månad mellan olika tredjehandsboenden som du lägger 80% av din inkomst på. Mm. Och du har en mycket mer prekarierad arbetsmarknad.
Mm.
Och det är fortfarande inte de människorna det är mest synd om i hela världen.
Nej.
Medelklassungdomar som flyttar till Stockholm. Men det kan fortfarande vara liksom en källa till rejält ekonomiskt missnöje.
Mm.
Och så är det de här då tältprotesterna i Israel, att det handlade om att deras ursprung var att det var en helt omöjlig bostadsmarknad i Israel, eller Tel Aviv särskilt, att unga människor kunde inte bo någonstans. Och så Indignados i Spanien, alltså det är att ungdomsarbetslösheten har varit 1000% i Spanien och är det fortfarande. Mm. Och Occupy liksom handlar om hela 2008. Kraschen och
Indignados handlade väl också om det på något sätt.
Ja, säkert.
Alltså spåren av kollapsen av bankväsendet och alla de här liksom sakerna som hände då. Och han är då så här, det finns inget fel på det systemet som för det är ett perfekt system.
Ja, precis.
Så det var bara att de hade fått kontakt med varandra på Facebook som gjorde att de varje
att man då kan se att ledarna är lite löjligare än vad man kunde se förut.
Mm.
Och så blir man bara arg över det. Men, så där är det ju att det är väl sällan liksom de mest förfördelade och liksom nedtryckta människorna som driver proteströrelser. Utan det kanske ändå är ofta, alltså, så är ju liksom arabiska våren och så också.
Ja,
det är den unga medelklassen som... bara ser stagnerade livsvillkor eller att det inte händer något eller att de vill att det ska bli bättre liksom.
Men ja.
det är ändå ett ganska rejält missnöje, även om det inte är någon som har det värst i Egypten kanske, som står på Tahrirtorget. Men att den här då gamla republikangubben menar att det här missnöjet framför allt handlar om att man har då fanatiska messianska förväntningar på regeringar och makthavare. Och man blir rasande när man nu tack vare det digitala kan se deras begränsningar tydligare. Man blir arg för att de försöker prata med en auktoritet som de inte längre har. Att det är mestadels bara det som utlöser protesterna. Inte att det också kan finnas rörelser mot reella försämringar i liv och ekonomi.
Mm.
Och det är klart det kan ju vara så att det behöver inte betyda att det inte ligger någonting i det här med det digitala. Att det blir ett sådär en kanal för att protesterna kan bryta ut lättare på något sätt. Det är ju så liksom med nya tekniska verktyg att de kan göra att missnöjen kan yttra sig på nya sätt. Att tryckpressen gjorde reformationen möjlig.
Just det.
Men det var också så i botten att folk ville reformera. Alltså de var missnöjda med kyrkan.
Mm.
Och sen kom tryckpressen och då kunde det kanaliseras. Så jag menar, det kan ju vara, det är klart att det också är så liksom att det är inte ingenting med den digitala tsunamin och hela den här omvälvningen i hur propaganda produceras och hur människor interagerar med varandra. Men, liksom, men frågan är vad det är. Att, är det nödvändigtvis liksom den här krisen i auktoritet för institutioner och maktcentrum på det viset som Gurri påstår att det är? För han menar på att det som behövs nu, det som måste komma är sådär nya, mer ödmjuka eliter som inte talar till folket som om de hade monopol på information och vara experterna med stort E. Att regering och folkhälsomyndighet under en pandemi ska erkänna osäkerhet mer öppet. Man ska lägga till den meningen istället till dokumentet. Så här skrev vi då, i en parentes, så här skrev vi då. Det var för jävla dumt. Vi skrev så 7 april.
Det var ett konstigt förslag.
Ja, lite konstigt förslag. Att de ska sluta... Jag menar, han menar på att de ska sluta vara fast i den här tanken att deras handelsvara är tvärsäkerhet. De ska bara säga att vi var bara vanliga idioter som försökte göra något. Någon var tvungen att göra det. Nu var det vi. Det kändes som en lockande tanke med immunitet när vi inte visste när vaccinet skulle komma.
De skulle bli giljotinerade direkt. Folkhälsomyndigheten skulle stå och ställa sig upp och säga så. Vi hade ingen aning.
Ja, men det känns lite flummigt att det skulle funka så att den som uttrycker tvivel och inte lovar just någonting är den som skulle få allmänhetens förtroende. Ja, men för det är det jag funderar lite grann på som jag kanske då så här blev mer tveksam till kring den här teorin. Att för att, ja, men för att det, man kan säga då att ja, men det är en sak då med den här så kallade digitala tsunamin, som Martin Gurry kallar det. Att det är en sak med den här digitala tsunamin, att man kan säga att det är enormt många fler utmaningar av auktoriteterna i det här medielandskapet. Mm. Alltså det skjuts på auktoriteterna mycket mer. Det är liksom, det är den här då ständiga crowdsourcade avklädningen av dem. Men då skulle man kunna tänka att lika mycket som det är en avförtrollning av expertisen, så är det ju också en avförtrollning av avklädningen av expertisen. Mm. Alltså att det här med gacha, att det, alltså det blir så devalverat.
Mm.
Alltså att när alltså Bosse Ringholm stod med byxorna nere på en presskonferens på 90-talet, då var det en sån jävla grej.
Mm.
Att man pratade om det i flera år. Men nu är det då bara såna jävla grejer hela tiden. Att det är bara de här hysteriska nyhetscyklerna som börjar om dag efter dag. Att det kanske är så också att det är mycket lättare för en politiker att göra bort sig, men kanske också lättare att den fuck-upen bara drunknar och glöms bort ganska snabbt. Mm. Det kanske liksom inte är så här slutet för allt förtroende. För det är liksom en grej att hela den här teorin då från Martin Gurry bygger ju på ganska mycket då på, eller den bygger på att auktoriteten har urholkats. Förtroendet har urholkats på grund av den digitala revolutionen.
Mm.
Men jag tror inte att det finns så tydliga siffror om man tittar på Sverige, att när det gäller det till exempel, att samhällsförtroendet i allmänhet då dök under 00- och 10-tal, alltså i samband med internet och sociala mediers framväxt.
Nej.
Att det snarare så liksom att svenskars förtroende för samhällets institutioner har varit ganska stabilt i 30 år.
Mm.
Och att det då kanske i och för sig då från Gurrys horisont i USA har varit mer dykning i samhällsförtroende. Men då kanske man kan tänka att det i stora del kan ha andra orsaker än digitalisering, som ju varit likadan i Sverige och USA.
Mm.
Utan att det mer har varit en mer aggressiv bananrepublikifiering av USA de senaste decennierna. Med så här misstroende och splittring och så.
Mm.
För jag kollade på, om man kollar på Folkhälsomyndigheten då just nu under det här pandemiåret.
Mm.
Då har de haft alltså rätt högt, de har haft högt förtroende i mätningarna det senaste året. Men det sjönk nu ganska påtagligt i senaste mätningen.
Mm.
De som hade högt eller ganska högt förtroende för FHM var 61% i december. Mm. Och det sjönk till 50% i januari.
Mm.
Så de tappade 10% där mellan december och januari. Men det kanske då snarare beror på alltså faktiska negativa förändringar. Att det har varit så här höga dödstal under den andra vågen. Och kanske också att det har blivit hårdare restriktioner plötsligt.
Mm.
Att liksom många inte gillar det. Och det kanske inte heller då känns så förtroendegivande för att, ja, men det kanske är den här känslan av att de byter kurs liksom, på något vis. Och att det har varit så lite oklarhet då, att regering och myndighet verkar inte ha varit på samma sida och pratat emot varandra lite. Att det är någon sån mindre känsla av förtroende då. Och att det kanske är det som gör att det gick ner här då mellan december och januari. Men för, jag menar, för att annars den här situationen att Anders Tegnell i det ändlösa mediaflödet ägs av hobbyexperter och riktiga experter 100 gånger om dagen. Ja. Det har ju pågått hela tiden.
Mm.
Alltså det här att alla som vill prata tillbaka kan prata tillbaka, det har ju pågått hela tiden.
Mm.
Men det är kanske inte så att det i sig självt oundvikligen gör att folk tappar förtroendet.
Nej.
Och det är lite det som är Gurrys tes, att det oundvikligen blir så. Men det kanske är, alltså jag vet att det kanske är snarare då att när folk upplever en faktisk försämring, det är då de tappar förtroendet. Jag vet inte. Mm. Eller jag menar bara, alltså det här konstanta liksom skjutandet på Tegnell och Folkhälsomyndigheten och kanske så här bra smällar som många fick in, att de flesta uppmärksammar inte det så jävla mycket. De kanske tyckte bara att ja, men det pågick. Det var rätt skönt. Vi tyckte att det var ganska lagom pandemihanteringen som den var där i somras och så vidare. Och de verkade veta vad de gjorde. Det kanske var folk i allmänhets upplevelse på något vis. De kanske inte tänkte på det. De var inga liksom nördar i den här debatten. Men det var folk i allmänhets upplevelse. Och nu är det inte folk i allmänhets upplevelse.
Nej.
Att det är kanske snarare det liksom, som leder till tappet av förtroendet, snarare än att bara att det digitala finns gör att man inte har förtroende för Tegnell. Nej. Jag vet inte.
Just det.
Han lyckades ju verkligen, i för sig också, också man ska prata om det här, och inte kunna bli experten med stort E. Så han hade ju en personkult, har ju haft en personkult kring sig.
Ja. Men det tänkte jag också verkligen, han har väl verkligen varit experten med stort E.
Ja.
Men hur går det för hans personkult? Ja, men den är kanske ändå liksom lite fortsätta på något sätt lite grann ändå.
Ja, alltså det är nog inte, även om de har haft en tuffare period, så är det inte 100% åt det ena eller andra hållet.
Det känns som ett allmänt uppsving för personkulter, alltså även i andra länder och så, kring olika politiker och oppositionsledare och sånt där. Att det känns verkligen som att folk slutar upp kring sådana människor. Och att trenden inte går mot någon sån auktoritetstro generellt. Menar han liksom att på grund av att man har så himla mycket information och hela tiden kan ta ner allting, så borde liksom alla auktoriteter på något sätt...
Mm.
För snarare känns det som att folk liksom har liksom så här känslomässigt slutit upp kring vissa auktoriteter.
Ja.
Och struntat i, vad ska man säga, fakta eller invändningar mot dem och så.
Ja, men exakt.
Så kan Trump till exempel, eller en sån person.
Ja, men precis. Ja. Ja, men för det är väl lite, alltså det är väl just det också, det att det kan vara en effekt av det här kanske, just med, ja men som jag sa då, att man kan säga att alltså,
det finns för mycket,
att den, det är för mycket, ja. Det är för mycket invändningar, mm. att så att de devalveras också. Mm. Ja, men lite grann som sådana här experter på auktoritärer och propaganda pratat om, hur det speciella med Putin just sådär då, att alltså till skillnad från så här Sovjet kanske, liksom under Sovjeteran, så insisterade Sovjet på att de talade sanningen, även om de ljög. Mm. Och de blev så här rasande, och någon sa att de ljög och liksom bara gick på om att det de sa var sant. Men när Putin-propagandan är mer bara att skapa känslan av att ingenting är sant, snarare. Mm. Alltså att det är bara, alltså det är bara den här massan av information liksom, som man kan inte lita på något, eller man kan lita på allt lika mycket eller lite. Mm. Och det, alltså det kanske också, att det liksom är den känslan som på något vis också då devalverar attackerna mot auktoriteterna, just att att det är så himla, ja men för, jag vet inte, vet jag, för att det här, alltså Emanuel Karlsten, det är ju inget nytt så, det fanns ju journalister på 90-talet också, men då kanske hade en journalist grävt fram den här smygande, inget dokument, hade det kanske blivit mera liv liksom då, för att då hade det också varit
på TV, alltså det kanske hade varit på Uppdrag granskning,
ja. Större grej, ja, det här har säkert varit en del på TV och så, men ja, men jag menar att det blir ju också den effekten då, att, att allt så här, jag inte vet jag, men jag såg att, vad heter hon, Lena Hallengren, socialministern, hade beställt mot väggen för den här liksom smygändringen, hur har det här gått till?
Mm.
Och hon var bara, ja men hon var bara som en så här parodi på sossepamp liksom, bara så här, men vem, ja, då oppositionen vill ha svar på det här, ja ja, de vill ha svar på så mycket, hej då, nu lägger jag på, att hon bara, okay. Så här, hon bara sket i det.
Mm.
Ja, men det kanske också, man kanske också någonstans vet att det här, ingen kommer ihåg det här om en vecka.
Ja.
Jag vet inte, att det blir lite mer den effekten.
Mm.
Och ett sånt drygt svar kanske hade varit hela årets största grej 1995. Men
det är det enda folk kommer ihåg henne för.
Ja, precis.
Det citatet.
Mm. Ja, det var bara det. Exakt vad innebär den digitala tsunamin? Det är kanske inte så enkelt. Det kanske inte så enkelt.
Nej.
Det var det
kanske
jag ville tillföra till diskussionen, jämfört med för några månader sedan, då kanske mer lät som jag sa, det är enkelt. Det är exakt det här. Så nu har jag börjat tänka, det kanske inte är så enkelt.
Nej.
Mm.
Intressant.
Ja.
Vi väntar på nästa infall. Det har funnits en pytteliten debatt i Sverige, någon slags liten debatt om gangsterrap.
Mm.
Och med det menar jag då liksom musik som på något sätt beskriver eller handlar om att vara en gangster. Mm. Alltså begå brott. Man sjunger om det eller rappar om det. Vissa har då menat att den här musiken inte ska spelas till exempel på P3 eller få pris på P3 Guld.
Mm.
Andra har menat att den här musiken skildrar en verklighet som liksom andra människor i samhället behöver upplysas om. Alltså att det skildrar till exempel problem, social utsatthet och så vidare i förorten som inte liksom annars kommer fram. Skildringar.
Mm.
Någon debattör kallade det till exempel gangsterrap för vår tids arbetarlitteratur.
Just det.
Mm. Mm. Och sen så förra gången jag var med i den här podden så sa jag, så drev jag tesen att alltså man kan ju såklart, alltså att det är en skildring, men att någon hade skrivit så här, det är skildringen med stort S, typ det här var samtids bästa samtidsskildringar och sånt där. Mm. Och då menar jag att, och då sa, argumenterade jag för att det saknades liksom ett perspektiv som var då de som, vad ska man säga, alltså är utsatta för brott mer.
Mm.
Men sen så kom jag på en annan sak som jag kom på, som jag tänkte att man kan lära sig att lyssna på gangsterrap.
Mm.
Alltså, jag tänkte på så här, vad liksom kriminalitet är för någonting, eller typ så. Eller varför det finns.
Mm.
Att det är en fråga som många, alltså man kan ställa sig. Det finns ju en traditionell, kan man säga, så här vänsterförklaring till vad kriminalitet beror på.
Mm.
Och det är ju att det beror liksom på socioekonomiska faktorer. Alltså att folk är så fattiga och har det så dåligt på annat sätt, så kriminalitet blir deras enda utväg.
Mm.
Och sen finns det liksom en högre förklaring som är så här att den förklaringen kanske är så här, det finns inte tillräckligt hårda straff. Alltså att folk hade inte begått brott om det hade varit mer kännbara straff. Om det hade kostat mer att begå ett brott så hade det inte hänt, liksom.
Mm.
Men båda de här förklaringsmodellerna förutsätter att det finns en slags bakomliggande rationalitet när människor begår brott. Och då läste jag en sociolog som heter Jack Katz som skrivit om de här, vad ska man säga, så här, rationella förklaringsmodellerna. Det här rationella sättet att se på brott, att det missar en aspekt av att förstå brott som är en mer irrationell aspekt, som är så här, hur det är för brottslingen att begå brott.
Mm.
Och han gjorde en studie för länge sedan. 1990 gjorde han en bok som heter The Seduction of Crime, och då intervjuade han olika kriminella. Katz menar då att man ofta missar de här liksom känslomässiga, som jag sa innan, skälen till att begå brott. Alltså när man ska förklara varför brott finns, mm, så vill han studera liksom, hur känns det för brottslingen att begå brott? Och det han kom fram till då är att det är helt fantastiskt.
Mm.
Alltså han skriver så här, de teorier som finns om brottslighet negligerar de positiva, ofta den underbara dragningskraften i den levda erfarenheten av kriminalitet.
Mm.
Alltså det är inte bara positivt såklart om vi går brott, men det finns en, alltså det finns negativa saker med att gå brott, men det är liksom det finns, det han tar fasta på är att det finns en känsla som är som en sensorisk njutning.
Det är väl jättelätt att förstå,
ja,
att det är extatiskt. Alltså det är som när man själv pallade frukt eller bär eller sånt där när man var liten. Alltså mm, man vet väl, man kan ju tänka sig.
Just det. Han skriver faktiskt om just det med själa. Mm. Att det är samma känsla som, alltså att alla människor älskar to make a bargain. Alltså alla människor älskar så att fynda. Mm. Det var att få något billigare.
Just det.
Att man kan få en sån sensorisk njutning av att ha fått kommit över något lite billigare.
Mm.
Tänk då stjäla, vad gött.
Absolut.
Verkligen kommit
över. Det bästa i den genren då.
Ja, verkligen.
Himla fynd.
Om man tycker det är kul att vara på Ullared.
Mm.
Imagine stealing. Han tar olika exempel. Ett exempel är alltså rån. Att råna någon.
Ja.
För det är tydligen egentligen inte särskilt så här rationellt att råna någon. För att det är en väldigt liksom, det kan man ju tänka sig, man tänker lite på det, att det är väldigt så här riskfyllt sätt att komma över pengar och saker.
Mm.
Och inte heller särskilt lukrativt.
Nej, nej precis.
Alltså kan inte tänka mig något värre än att stjäla en annan människas iPhone. Alltså, mm, jag menar bara hur jobbigt det är att, alltså, alltså fattar du vad jag menar, ska man sälja den sen eller hur ska man öppna den PIN-koden?
Just det, det är att man begår ett jättemycket, man begår ett jätteallvarligt brott liksom, när man hotar någon med vapen. Mm. Och så får man en sån gammal halvsbrucken iPhone.
Exakt.
Alltså jämfört kanske då med att, ja, men vet jag, så här, bryta sig in på innergården och ta alla cyklarna liksom en natt och lasta in dem i en lastbil.
Mm. Eller bara ha kanske ett vanligt jobb, alltså typ en månad. Man måste råna så himla många människor för att komma upp i, tror jag, bara en helt vanlig nästan minimilön. Alltså, jag läste det någonstans med folk som är inbrottstjuvar. Att det är, liksom månadslönen är ganska lik typ en, alltså ett vanligt kneg. Alltså det är inte särskilt lukrativt. Alltså det är rätt så svårt att stjäla ihop saker. Alltså man tänker sig andrahandsvärdet på saker som är lågt och...
Ja, det måste ha blivit sämre med tiden, känns det som.
Gud,
jämfört med alltså, förr var saker lite mer värda.
Man blir glad. Glad när någon gör ett inbrott i en källarförråd. Det är ju, man blir lycklig när man gör det, alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, jag har aldrig, jag har varit med om det, så inbrott liksom, och sen så att man knipsar upp allas hänglås, men så har de inte tagit något av mig, och för att det inte har funnits något stöld i ärlet, och det är bara tråkigt. Men, man hade sluppit en man tur har
ju,
till.
Exakt, man har ju bara problem. Många människor har ju bara problem för att de har för mycket saker. Att det är så här en dator som är liksom en årsmodell för gammal och som har ställt upp den på vinden och sådär.
Mm.
Men det kan ju inte heller en tjuv göra någonting med. Alltså, hur som helst.
Men, ja, just det, det är samma lön som, vad sa du?
Nej, men typ att det är så här samma lön som ett vanligt, så här, kanske en månadslön på något kneg, alltså, alltså om man gör så här inbrott i sommarstuga eller någonting, och att man måste jobba ungefär lika mycket, alltså,
det är samma timlön.
Ja, det är ungefär samma timlön, exakt.
Gör de inbrott för så 40 timmar i veckan, effektiv tid. Det...
Nej, så kan det inte vara. Men alltså, man kan inte göra inbrott för så 8 timmar om dagen, utan liksom att typ så här, tänkte, alltså på en månad så kan du liksom rimligtvis hinna med och komma undan med så mycket inbrott så du kanske tjänar ut 15 000 eller någonting. Då har du kanske ändå gjort ganska bra inbrott, eller? Alltså, fattar du menar? Det är svårt att liksom hitta de ställena och... Jag skulle nästan, jag tror nästan det är svårt att komma ut. Jag vet inte. Jag vet absolut ingenting om detta. Men
det skulle i och för sig då kanske teoretiskt gå att kombinera med ett vanligt jobb.
Ja, just det.
Så då är det ju bara extra pengar. Ja, precis. Skitsamma.
Det är faktiskt sant. Mm. Men rån, fan vad smart, Ola.
Ja. Sköt jag ner din tes.
Precis. Nej, men i alla fall, det här handlar inte alls om inbrott egentligen. Nej. Det här han skrev om rån.
Mm.
Men det är också väldigt då stor risk att åka fast, och det är ganska hårt straff, som du sa. Det är ganska grovt brott att råna någon.
Och det är väl mycket värre än inbrott.
Ja, precis. Så vill du ha 500 spänn så är det liksom en ganska konstig, överdriven risk att vilja ha dem. Alltså pengarna, alltså det är inte särskilt rationellt då som brott, menar han på. Men det ger en sensorisk njutning att råna någon.
Mm.
Som är liksom att man får en stark känsla av liksom dominans över en annan person.
Mm.
Och att den känslan är väldigt så här, en stark så här, hybriskänsla.
Mm.
Och när han intervjuar rånare, alltså varför de gör det då. Han intervjuar en rånare i den här boken som är från USA då. Där det finns då jättehårda straff, ska sägas då. Så trots att det finns jättehårda straff, så den här rånaren rånar folk då. Han bor i ett ghetto typ då. Och så säger han så här: det snabbaste sättet att tjäna pengar är att sälja droger. Men det säkraste och bästa sättet för en man att tjäna pengar, det är absolut att vara hallick. Alltså i hans värld då.
Mm.
Och han har varit hallick, och så säger han så här: även om mina horor genererade mycket pengar så gillade jag inte att vara hallick så mycket. Det är inte riktigt min stil.
Mm.
Framförallt så saknade jag att råna människor när jag var hallick. Vad jag verkligen saknade var spänningen i att råna någon. Och att planera själva rånet och att komma undan med rånet.
Det är ungefär som att man i... Ja, men i så här humor- och mediebranschen håller på och kör stand-up.
Mm.
Fast det är inte det som genererar pengar för just någon. Men det är bara den liksom extremsporten och kicken över det liksom som man måste ha. Att så är det för sådana kriminella och råna. Liksom.
Man tjänar mer pengar på att skriva skämt till en känd komiker som framför dem i parlamentet. Och det är att vara som att vara hallig för honom då.
Mm.
I alla fall, men han hade då suttit in, han var 34 år gammal, och han har suttit inne i fängelse i 14 år. Alltså, och han hade också blivit skjuten av polisen. så han var handikappad och satt i rullstol. Men han fortsatte, han hade gjort också ett rån när han satt i rullstol. Mm. Just for the love of a robbery. Alltså, älskar det.
Ja, ja, men det, ja det, men det är väl så liksom en så här idealistisk kärlek till att råna.
Precis.
Att det inte alls något sånt materiellt intresse egentligen.
Nej, det fanns liksom då jättehårda straff. Och, men
det var bara en kärlek till konsten.
Precis, det gav liksom en sån, så pass överlägsen ilning. Liksom. Och också den här grejen då, att kunna överlista tydligen, när han inte var brottslingen, så var just den här grejen att outsmart liksom myndigheter och sånt var liksom en väldigt stark kick.
Mm.
Att inte bli tagen.
Mm.
Som gav en jättestor high liksom, att komma undan. Och en annan sak som han tar upp, det är grejen han kallar det här att vara ett badass.
Mm.
Och att man kanske är då en lokal kriminell som många känner till och många är rädda för. Då får man en massa negativa, rationella negativa konsekvenser av det. Man kanske hela tiden blir trakasserad av polisen och förföljd av polisen. Och man blir straff och massa straff hela tiden kanske och sådär. Men det ger också väldigt starka så här, immateriella belöningar att vara så här en lokal, liksom en badass då.
Mm.
En sak han tar upp är att man får en status som är, påminner om att vara kändis, menar han. För att man får liksom, alltså att folk är rädd för en då. Och också alla känner till en och ser upp till en. Att man omsusas av en otroligt så här, spännande magi som gör att man liksom attraherar människor väldigt mycket.
Mm.
Ja, en sak till exempel som man tar upp är att man får sex. Alltså, det var en sak som de här brottslingarna sa själva då.
Mm.
Alltså att man får kanske jättenegativa saker, man kommer i fängelse hela tiden. Mm. Men en annan grej är att man kanske får tjejer.
Mm.
En immateriell reward.
Ja, just det. Mm.
Alltså, jag menar, det är bara liksom en sak som är så här, till exempel om man har den här förklaringen. Vilket grejen är så att han menar att den förklaringen också är sann. Alltså, vi säger den här vänsterförklaringen, den tror ju till exempel jag på. Som är så här, det beror på sociala orsaker. Alltså, det beror ju på sociala orsaker. Till exempel varför det finns jättemycket kriminalitet i ett område. Det finns inga andra möjligheter för många människor då i områdena än att bli kriminella. Men liksom sen på det så finns en annan, att man får rewards, alltså sensoriska rewards av att vara kriminell, som gör att, och liksom, om man inte fattar det så kanske man inte fattar så här, typ, ja men vi erbjöd den här killen ett jobb på parkförvaltningen och terapi kanske och sociala insatser, och han kunde gå en sån här drogavvändningskurs och han kanske kunde, alltså fattar du menar, kanske fixade någon plats, praktikplats till honom, men han ville ändå vara kriminell hellre. Då förstår man inte varför, om man bara tänker att men det beror på att han inte hade några möjligheter, så visar sig att han fick alla de här chanserna, han ville ändå vara kriminell.
Mm.
Ja, då kanske det var för att han inte fick en sensorisk njutning av att blåsa löv så här i en park.
Nej, det var ju kul i Lasse Wierups bok Gangsterparadiset, där när de försöker få de här 15-åringarna som är springpojkar åt gängen att börja jobba med sådana här, alltså såna här kommunala sommarjobb som man själv gjorde. Gjorde parkarbete i 3 veckor på sommarlovet eller någonting. Men att de bara var så här, va? Får man 3 lax på 3 veckor? Det tjänar jag på en eftermiddag.
Ja.
Men då är det, fast då handlar det ju om de rena pengarna i och för sig då. Att de tjänade så mycket mer på att sälja gräs, så att det var hopplöst för de här SOS-människorna. För att erbjuda de kommunala sommarjobb. Men nu pratar du om den här kicken då, den här
extasen. Precis, men jag tror det kan vara kombinerat också med att det på riktigt är mycket mer lukrativt.
Mm.
Men han pratar också faktiskt om att även folk som alltså gör till exempel ett jättestort rån, kommer över jättemycket pengar. Alltså när brottslingarna då själva berättar om det. Då berättade de att, liksom en berättade exempel så här, ja, att han var vak, alltså han bara köpte grejer. Alltså när han fick då så här 100 000, så att han fick komma över någon sån summa.
Mm.
Och då bara liksom, det han gjorde var att han bara på ett helt hysteriskt sätt konsumerade upp alla de pengarna direkt.
Mm.
Det var liksom inte, ja han sa så här, jag sov inte på 3-4 dagar för jag bara köpte grejer dygnet runt.
Mm.
Och det var liksom inte heller saker som han liksom direkt behövde eller Alltså fattar du vad jag menar? Det är inte riktigt rationella drivkrafter heller, utan det är mer de här liksom suget efter den här sensoriska njutningen.
Mm.
Eller den är i alla fall en ganska så stark faktor i alla fall. Jag ska bara säga en sista sån här sensorisk njutning exempel som då känns hur det känns för brottslingen när han intervjuade dem. Då tog han upp så här att en sak är liksom att den här personen som gör brott kan känna innan en sak som man kallar för så här achievement famine, som är så här, tänker jag, betyder att, förlåt om jag är helt i huvudet, jag kanske översätter det här helt fel nu, men alltså att det betyder att man inte, att man är svältfödd på att ha gjort någonting. Typ att man vill uträtta någonting. Och man är så här, så att det här var till exempel människor som utförde mord, att de, alltså, som hade mördat andra människor, att de kände liksom att de var uppfyllda, väldigt uppfyllda av liksom en rättfärdighet, alltså att de hade gjort, de hade kanske skipat rättvisa med sin handling. Jag tänker på de här liksom, till exempel på Järvafältet, så har det varit de här, sen 2015 så har det funnits en uppgörelse mellan två olika gäng, och då har det varit 10 stycken mord som har skett där, som har varit relaterade till, alltså att en har skjutit en i det ena gänget, och sen har en hämnats, och sen har den andra hämnats, och sen har den andra hämnats, och sen har den andra hämnats. Alla de här jätte unga killar.
Mm.
Och då kan liksom se ut som att så här, fan vad onödig, fruktansvärd liksom blodspillan. Så här. Men hur det känns att göra det är så här att man är uppfylld av en känsla av att man uträttar verkligen, alltså att man till exempel hämnas sin vän. Och när man har gjort det så känner man den här sensoriska känslan av att man har uträttat någonting liksom som är rätt. Alltså att man har gjort världen kanske till en bättre plats och så vidare. Alltså så känns det kanske när man gör det.
Mm.
Mordet uppfattas typ som en triumf eller en prestation för att den andra personen har brutit mot några fundamentala regler som man upplever inte har varit förhandlingsbara då.
Mm.
Så genom att göra det här mordet så liksom återupprättar man moral och rättvisa. Så man liksom kan vara som besjälad av det projektet. Och då får man en jätte, liksom en stark sensorisk reward av att göra det.
Okej, okay, ja just det. Men att det är inte bara i det här fallet den här då, alltså kicken av att kunna dominera någon och nej. Så vidare. Utan, nej.
Det här är liksom en annan typ av känsla av reward, att man typ ja men det kan ju vara, kan man ju verkligen tänka sig, eller hur, att det känns som att man gör det rätta liksom. Typ hämnas sin vän typ.
Mm.
Och det, när man har gjort det så känner man att man har gjort världen till en bättre plats liksom.
Mm.
Alltså nu är liksom gjort den här onda handlingen har blivit liksom ogjord och sådär.
Just det.
Så man får liksom en känsla av att ja, man uppfattar det som ett uttryck för rationell rättvisa liksom.
Mm.
Alltså det här är väl bara liksom hur det känns för den personen.
Mm. Men att så att det handlar om att man vill uppnå saker eller achieve.
Ja, att man kanske liksom från början har en achievement famine liksom, att man vill, alltså man kanske inte det här är liksom ett sätt som man kan, vad ska man säga, bidra i ens egen värld. Alltså att göra någonting som verkligen gör skillnad och gör saker bättre. Alltså,
göra något vettigt och inte bara ligga hemma och runka. Liksom.
Exakt, precis.
Mm.
Men precis, och då känner man sig som att man verkligen har gjort en jävligt liksom, bra sak när man har gjort det.
Jag kommer ihåg att jag såg den här jättelånga amerikanska dokumentären The Vietnam War utav Ken Burns. Men att det var en amerikansk Vietnamveteran som var en av de som blev intervjuade då, som pratade om det, att det är som något så här tabu att prata om hur jävla härligt det är med krig. Att så här, everybody know war is hell. Det är liksom den tråpen. Man säger alltid det, war is hell. But the exhilaration of war.
Uh-huh.
Att det är alltså den otroliga känslan att man bara har sitt gäng och and then you destroy your enemy.
Mm.
Att det är sån jävla high liksom.
Mm. Ja, jag kommer ihåg när jag var liten för länge sedan att jag kollade på sån café Norrköping och liknande. Och det var en inbjuden jägare. Och sen så skulle de fråga honom varför han, alltså vad är grejen med att göra, eller varför tycker du att det är kul att jaga? Mm. Och då säger alla så här, nej men jag gillar den här grejen att man är ute i naturen när man jagar. Och man, alltså så säger alla som, liksom man frågar det. Mm. Men då sa den jägaren så här bara, rakt av, nej men att döda är en otrolig kick. Alltså, alltså liksom att du får liksom en jättestark adrenalinkick av själva dödandet. Och det var så starkt för mig när jag var liten och för jag så här, älskade djur jättemycket, alltså som barn gör liksom, eller du vet, att jag bara tyckte det var så jävla grovt. Så att jag kommer ihåg det fortfarande, men på ett sätt var det intressant att han, det känns som att det fanns en ärlighet i det liksom. När man hör folk, alltså typ om det finns någon som pratar om gängbrottslighet och sånt på, vad heter det, Aktuellt och sånt, och så brukar det alltid vara någon sån kanske lite så ex-kriminell som kanske numera hjälper ungdomar ibland, som är inbjuden och ska prata om så här varför. Och då säger de ju ofta såna här grejer, typ så här att, nej men att det finns inte så mycket möjligheter och sådär, vilket är sant. Och sen kanske de också säger så här, ah, det samhället har inte ingripit och inte gett straff. Eller, alltså det beror ju på om man är höger eller vänster, oavsett vad man säger. Men man hör inte så ofta någon som säger så här, det är liksom en, det är liksom otroligt, det ger en jättestark så här reward, alltså det är en jävligt, det är liksom en, det är väldigt underbart att råna någon, alltså
det, ja precis,
och sen, eller liksom att det är, eller liksom att det är så jävla värt att vara kriminell, för att man blir, kanske får en sån semi, alltså man blir som en kändis, man får samma typ av status, och det spelar ingen roll om man sen blir satt i fängelse och sitter där i typ 18 år, för att känslan, alltså en status och sånt är ändå så hög. Alltså men att den immateriella rewarden, alltså även om man blir locked up for good kanske, så har man ändå en väldigt stor, kanske då immateriell reward för vad man har gjort, som gör att det ändå är värt, eller då, det kanske man ändå cashar in eller så, alltså så vidare. Alltså jag tycker bara att det gjorde liksom lite lättare att fatta själva grejen när jag läste detta.
Ja, men det är väl, jag tror jag pratade om det någon gång, just det där att, eller att det blir den här grejen att vissa människor kanske liksom har en så här rastlös energi liksom, eller det är så här, och den kan vara mer eller mindre mörk kanske, men, ja, men att vissa då kanske har mer, och att man älskar liksom att vara kingen och vill dominera och förnedra och så vidare. Sen så kan det vara att om man är född på en annan plats så kanske man kan göra det inom lagens råmärken på något sätt.
Verkligen.
Att, och så vidare. Ja. Ja, men det är som jag såg den här dramaserien på HBO som så många tittar på, Succession, som handlar om en sån här miljardärsfamilj. Det typ handlar om en, så här, han är som en Rupert Murdoch-figur, patriarken i den serien då, att han äger ett stort medieimperium och bara så här, total psykopat liksom, fruktansvärt ond människa. Men att han då, att han har så här återkommande uttryck, eller som man säger ett par gånger så där, att nu, alltså han säger så här, I wanna fuck without rubber. I wanna fuck without a rubber. För att jag är så, nu är jag trött på det här mesandet. Jag, kanske att han har varit lite sjuk och varit tvungen att ta det lugnt ett tag. Och sen så försök, så nu, now I wanna fuck without a rubber. Då vill han in i en förhandling och bara så här krossa någon. Du vet, klämma åt något mindre mediebolag och bara så här förinta dem. Och att han, och det, liksom, det är den känslan man har då. Så här, I wanna fuck without a rubber. Mm. Och det har folk kanske ett mer eller mindre stort behov av att behöva göra. Och det kan ju också, ja, men kanske vara det att man säger, jag måste köra stand-up för att det bara känns som att stå och dominera en publik på något sätt. Det kan vara sånt sätt att få utlopp för det. Men jag vet inte, eller då om man är en sån liksom som businessman då, eller, men,
ja, men, eller om man är i typ den akademiska världen och man ska sitta och så här, slå någon på käften med sina jättemycket bättre teorier eller finare ord, eller alltså du vet så här, det här pågår ju överallt, och sen så är det klart så här, jag menar inte att det här är liksom en, jag menar absolut inte att det här liksom är en förklaring till varför, men det var liksom bara att så här, att man kan förstå, alltså, för att förklaringen är ju 100% det där med socioekonomiska, alltså, ojämlikhet och sånt. Och det kan ju också förstärka känslan av att man vill höja sin egen status. Alltså att man känner sig plågad av sin obefintliga status och sina obefintliga möjligheter.
Mm.
Och ett snabbt sätt att få otrolig status är ju bara att ha ett vapen på sig. Alltså, så. Och det, där vänder man på en sekund och får så mycket pengar som man kan få om man rånar ett växlingskontor eller något sånt. Alltså, och bara, så att, menar, det är väl inga konstigheter alls. Jag menar, det här är totalt, alltså, det är totalt självklart. Så här, varför är det roligare att vara med sina 12 kompisar på ett hotell och röka hasch och vara full hela tiden och ha 100 000 i sedlar i fickan? Det är roligare än att ha ett sommarjobb. Alltså, men hur som helst. Vad jag skulle bara återkomma till, det här att man inte ofta hör någon, vad ska man säga, vittna eller erkänna eller säga eller beskriva liksom lite grann den här saken som ändå gör att man kanske förstår mer så här, vad som är, eller hur svårt kanske det kan vara också att komma med ett helt vanligt motbud. Så här, varför går du inte i, bara lite så här haschavvänjningskurs ordnade socialen över sommaren istället och börja plugga, kanske plugga upp dina ämnen om du får den här möjligheten. Mm. Att det är svårt, eller liksom att det finns ett otroligt sug i en sensorisk njutning i en annan väg då. Och det kan vara lite svårt att fatta kanske, om man inte har tänkt på det. Och att folk inte så ofta säger det, typ i en sån aktuell studie. Så här, det är jätte underbart att råna någon, till exempel.
Mm.
Men en sak där det uttrycks att hur gött det är att dominera andra människor var bär, så det är i gangsterrap. Det var därför jag skulle bara återkomma till det här, varför det var bra att lyssna på det.
Mm.
Därför att, eller jag menar, för där beskriver man, det är liksom hela den genren så att säga, beskriver liksom som sensorisk njutning i den liksom så här transgression handlar det om också, liksom att man så här går över gränser. Och det är också de som utövar den genren behöver ju absolut inte vara kriminella.
Mm.
Liksom, det är ju jättemånga som inte är det, utan som är fejk, ska jag vara. Nej, men alltså, det finns ju många sådana som liksom, vad ska man säga, överdriver att de skulle ha någon slags kriminell bla bla bla. Men, och alla människor som lyssnar på det, det är ju jättemånga människor som lyssnar på det som absolut inte har med kriminalitet att göra. Men varför liksom anledningen till att man lyssnar på det är att när man lyssnar på det så får man liksom en sekundär skvimp. Det skvimpar över en sån sensorisk njutning av den här saken. Till exempel det här att vara en badass som dominerar, till exempel. Då kan man liksom själv känna det när man lyssnar på den musiken. Alltså, och jag menar, och så är det med alla, alltså, den här grejen att man inom typ kultur laborerar med transgression, alltså att man går över vanliga gränser, är ju liksom så här svinelaborerat. Alltså det behövs ju typ för att någonting ska skapa liksom ett sug i någonting överhuvudtaget. Alltså det är därför typ, alltså så här, typ att man så här, liksom i annan musik pratar om sex kanske för att folk ska liksom, eller typ om då i det här fallet våld eller kriminalitet, eller i något annat fall kanske om droger eller något annat fall. Alltså hela det här liksom att det finns liksom ett sug i transgression, eller vad man ska säga, alltså övertramp av, eller typ i då i komik kanske man säger något förbjudet skämt som man inte får, något skämt om, något man inte får skämta om och så vidare, och det skapar liksom ett sug av det, av transgressionen, och det finns en njutning i det. Som är liksom en njutning som man kan känna jättestarkt när man själv då tar del av den kulturen, även om man inte så här utför kriminella handlingar, så är det det som ger en high liksom. Den känslorna som kan uppstå av kriminalitet liksom, kan man få sig till livs liksom, i andra hand. Ja, det var bara det. Det tänkte jag faktiskt var en grej man kan fatta mer när man lyssnar på det.
Mm.
Så därför var det bra. Det här, alltså jag menar därför.
Ja, men det är väl som någon sån liksom på något vis en utav Att det gangsterrappen liksom ger är en av så här urkänslorna som kanske nästan alla människor har på det ena eller andra sättet.
Verkligen.
Alltså den liksom kicken och den highen som där och att känna det där att jag är liksom, jag dominerar,
ja,
på något
precis,
vis. Jag
exakt.
Är, alltså det...
Jag är farlig eller liksom, ja. Jag är farligast eller bäst eller, ja exakt.
Att det är den så här känslan av så här,
triumf.
Triumf men den här...
Ja, men det är inte bara det, är liksom, det är inte bara det heller, för det kan också bara vara en, alltså att det bara är en lek med, precis som det är liksom en lek med, alltså vad heter det? Transgression när det gäller sex typ, när Madonna på 80-talet, jag fattar vad jag menar, juckade i, liksom, alltså förstår du vad jag menar, där fick det, var det liksom en, alltså att den transgressionen skapar ett sug, och den här transgressionen skapar ett sug som är liksom, som jag tror att så här, det är liksom roten till all kultur, eller vad ska jag säga egentligen, de här överträdelserna liksom väldigt mycket. Och det är därför det är därför folk liksom tycker om det så mycket. Och det är inget fel i det, menar jag. Att tycka om det, eller att...
Precis. vad fan var det?
Alltså jag känner så när jag lyssnar på det. Stark, sensorisk, positiv njutning liksom.
Vad fan var det? Vad är det för ord Zizek använder om det där med den här känslan utav liksom... Att så där bandet Rammstein är liksom den positiva känslan av fascismen utan att vara fascistiska. Vad fan är det han kallar?
Just det.
Kommer du ihåg det?
Nej, men det är en jävligt bra iakttagelse som är precis exakt. För det är också verkligen en sån konstig njutning att delta i en fascistdemonstration. Eller liksom så här, som jag tror är en sån sensorisk njutning verkligen. Alltså att det var det att stå i en sån mass på ett sånt massmöte med Mussolini liksom typ så, och som man då återskapar och liksom leker med på något konstigt sätt. Vad gör du?
Jag skulle bara googla det här med. Ja, just det, men att det var det han pratade om, att Rammstein har liksom elements of libidinal investment från fascismen. Ja, men det är väl att det liksom är det här, den bara libidinala liksom urenergin som finns liksom i gangsterrappen också då. Som
absolut.
Är en av de här energierna.
Och en sån libidinal energi som finns i att råna någon också. Att den så här njutningen är en sån slags njutning som är att förnedra eller dominera eller så, att det är liksom, ja men typ det är som att ja men jag menar, det tror jag att väldigt många människor kan känna igen, att man kan njuta när man är liten av att förnedra eller så här, vara med i en grupp som mobbar ett annat barn eller något liknande, alltså att det finns en jättekonstig reward i det liksom, att alla någon gång har varit med säkert i en sån skön känsla av att köra över någon annan liksom ordentligt liksom, att det är någon sån jävligt märklig grej liksom, men att det är så.
Ja, det pågår väl, det gör alla dagligen på Twitter också i vuxen ålder då.
Ja,
att man
gud.
Älskar att jaga i grupp och sådär. Att, ja.
Men hur som helst så det enda jag menade var bara att i den här musiken så kan man se det uttryckt, det då liksom kanske lilla pusselbiten som man inte uttrycker så ofta när man pratar om så här, vad som är liksom grejen med att med det här på något sätt, och det kan bara liksom, alltså då, det var bara ett sätt att öka sin förståelse för alltihopa, så att det var på det sättet var det intressant. Jag sa ju inte förra gången att man inte skulle lyssna på det heller, eftersom
the minimal elements of the Nazi ideology enacted by Rammstein or something like pure elements of libidinal investment, enjoyment has to be as it were condensed in some minimal tics, gestures which do not have any precise ideological meaning. What Rammstein does is it liberates these elements from their Nazi articulations. It allows us to enjoy them in their pre-ideological state.
Fan vad intressant. Ja, men det är liksom ett sätt att enjoy de här libidinal joys av kriminalitet utan att utföra det själv. Det är väl,
Alltså så njuta utav liksom Ja, men det är väl som alltså typ så här, fotbollssupporterskap eller så här, ganska bra exempel på sånt där. Alltså då man tar de här då elementen från, eller alltså där är det liksom samma så här libidinala element på något vis som det ofta kanske har varit i destruktiva fasciströrelser eller whatever liksom sådär, men som man njuter på ett ideologibefriat sätt, så njuter man utav de elementen då.
Och,
Exakt. Det är något att man ska njuta, det är så liksom så här, ur energier som finns, som liksom som människor njuter av, som man måste kunna njuta av på ett icke-destruktivt sätt på något vis. Vi säger tack och förlåt för den här veckan. Tack till Aftonbladets kultur, och Stormens utveckling tillbaka med vecka igen. Hej då.
Hej då.